serpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. På vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit.
Ja, välkomna till fredsdagen 1945.
Ja, god afton och välkomna. Vi ska vrida och vända en del på historien ikväll i ett ämne som ju berör flera av dagens generationer.
Ja, idag är det alltså exakt 50 år sedan de allierade offentligt kännagav tyskarnas totala kapitulation. Det här var ju ett krig som lämnade efter sig kanske 50 miljoner döda. Nazismen föddes. Europas karta förändrades också av det här kriget och de politiska spåren finns fortfarande, de ideologiska likaså.
Och vi ska ikväll diskutera de här olika frågorna som vi tycker är viktiga kring fredsdagen. Deltagare är, jag presenterar nu, Ingrid Segerstedt Wiberg från Göteborg, journalist, djupt engagerad i FN och framförallt flyktingfrågor allt sedan kriget. Helene Löv är forskare, historiker vid Göteborgs universitet som har doktorerat och specialiserat sig på frågor kring nazism och högerextremism. Sverker Åström, veterandiplomat, tidigare kabinettssekreterare i UD och ambassadör, har följt hela krigs- och fredsutvecklingen inifrån, nu utrikespolitisk debattör. Georg Klein, professor i tumörbiologi, internationell forskare, författare och flykting från judeförintelsen i Ungern. Lars Orup, radio- och tv-man, soldat under kriget, sen politisk bedömare och samhällsbevakare sen 40-talet. Och Stig Fredriksson, säkerhetspolitisk kommentator, öststatskunnig, var Solzhenitsyns förtrogen i Moskva, aktuellt chef. Ni är alla mycket välkomna.
Ja, kriget var ju framförallt vardag för hela Europa. Och det var inte bara lidanden, död och tortyr. Det var också kyla, det var svält, det var löss och det var brist på nästan allt. Och delar av den vardagen märktes ju också i Sverige. Sen kom Tysklands kapitulation och i Sverige förvandlades Kungsgatan till ett vitt landskap av konfetti. Den här dagen firas på många håll i världen och vi ska besöka en del av de platserna. I Sverige firas den mycket riktigt på Kungsgatan, och Sven, du har varit där halva eftermiddagen.
Ja, vi ska återvända dit. Det var ju där som fredsfirandet kulminerade här i Stockholm och i Sverige kanske med stor yra och festiviteter. Och idag så försökte man återskapa några av de stämningarna på Kungsgatan. Vi går dit.
Här kommer Lottakåren klädd i den tidens dräkter. Sen kommer finska krigsinvalider och krigsveteraner. Och nu börjar det faktiskt komma så mycket i luften att man skulle tro att en och annan spontant känner lust att medverka. Den som vi främst ville ta fram som förebild 1945, Eyvind Johnson. Han är här idag representerad av sin kvarlevande hustru Silla Johnson för Frankenhäuser. Och jag ser också många andra kända Stockholmsprofiler. Och sen kommer den allra yngsta generationen som inte har en aning om vad som hände för 50 år sedan.
Och det glada studenttåget drar förbi där jag står mitt uppe på en av Stockholms stads renhållningsvagnar där skulorna räcker ända upp till knäna på mig. Den glada stämningen når åter höjdpunkten och det kommer ett jubel som aldrig förr.
Vi hade en enda skräck. Tank i bakhuvudet och den som de sorgsna poeterna kallade tredje ståndpunktens män gjorde till sin stora besvärjelse, nämligen risken för det tredje världskriget. Men den förträngde vi ju vanliga människor och vi såg möjligheterna, inte bara öppenheten, möjligheterna att resa, utan att vi skulle kunna få det hygglighetens och ömsinthetens samhälle som Eyvind Johnson talade så fint om. Det trodde vi på. Och där har vi ju blivit svikna gång efter gång.
Vad säger du idag då? Finns det någonting? Ska vi fira? Ska vi minnas det här idag, 50 år efteråt?
Jag tror det. För min egen generation är det viktigt att erinra sig vad det ändå betydde att ha gått igenom krig. Många av oss hade legat ett par år ute i fältförband och hade ändå känt kriget som en risk in på bara kroppen. Det är viktigt. Och för de unga är det ju viktigt att den här vägen påminnas om det som verkligen var andra världskriget. fronterna, invasionen, bränderna, bomberna, Auschwitz, bussarna från Bergen-Belsen, allt detta som förändrade hela 1900-talet. Det här kan vara en inkörsport för dem. Jag tänker ofta när det ser som allra jäkligast ut och människor bara talar om och läser om och skriver om elände. Titta på de unga föräldrarna. Se på den ömsinthet som de lever med sina småttingar i. Det är mycket vanligare, mycket tätare och mycket rikare än vad det var för 50 år sedan. Då det var en sån klyfta mellan generationerna. Det är meningen att den här kortegen ska vandra iväg som en manifestation för arbetet för Sarajevo via Kungsgatan till Kungsträdgården där man ska samlas och minnas.
Hallå Sarajevo, hallå borgmästare Tarik Popasevic.
Det är ett bevis på er solidaritet med vår kamp för frihet och fred. Ni vill veta hur läget är idag i Sarajevo. Tyvärr bara dåliga nyheter. Idag begraver Sarajevo 9 av sina invånare, alla civila, som igår dödades av angriparna som belägrar vår stad.
Ja, långt ifrån fred alltså. Vi ska göra en kort tillbakablick på läget i det forna Jugoslavien. En uppdatering där kriget ju har trappats upp igen.
Det var en dag lik så många andra i Sarajevo. Krypskyttarna spred skräck och släckte liv. Och efter gårdagens granatanfall som krävde 10 döda anklagade regeringen i Sarajevo och Europa för att inte försvara det demokratiska samhället så som de gjorde för 50 år sedan.
Also to those celebrating the end of fascism, the victory of fascism today all over the world, the fascists send message. We are still very much alive.
I Tuzla, där de svenska FN-soldaterna är stationerade, slog granaten ner i centrum idag. 4 människor dödades.
Vad Bosniens premiärminister sa var ju att fascismen faktiskt fortfarande är väldigt mycket i liv. Frågan är, finns det någonting att lära av andra världskriget? Ska vi fråga er alla och börja med dig, Ingrid? Har vi lärt oss något?
Jag vet inte. Inte så mycket som vi borde ha lärt oss, för då hade inte det sett ut så som det gör idag i det forna Jugoslavien.
Finns det inga positiva minnen? Ingenting som vi bär med oss som gör...
Skräck för kriget. Ständig skräck för kriget. Misstro mot alla som talar om att krig är något renande och är något skapar lycka.
Säkert.
Ja, självklart. Aldrig mer krig. Det var ju så att säga ett rop som gick kring världen efter den här dagarna för 50 år sedan. Och man kan säga att det ropet hörsammades också. Därför att hela FNs stadga börjar exakt med orden för att bespara kommande generationer krigets gissel som 2 gånger under vår generation har härjat världen. Och samma var ju också syftet med EGs tillkomst i själva verket. Att hålla fred mellan de västeuropeiska länderna. Och detta syfte när det gäller Europa har uppnåtts. Det har varit fred längre mellan de viktiga stora länderna, jag undantar Jugoslavien, i Europa under den här perioden än någon gång i modern historia.
Lars-Orup, vad är din slutsats?
Ja, vi lärde oss väl i alla fall att det är värt att försvara demokratin, hur skröplig den än är som statsform. Och den lärdomen ska vi nog komma ihåg, för att det ser bra, gott ut idag, åtminstone i Europa. Men vi vet aldrig vilka överraskningar framtiden kommer att föra med sig.
Stig, du tillhör, liksom jag, efterkrigsgenerationen. Vad är ditt intryck av det stora kriget?
Jag skulle ändå vilja säga att det vi lärde oss är ändå att hålla fred. Det som Sverker var inne på. Jag växte upp under kalla kriget, under terrorbalansen, och jag tycker inte att den tiden var avundsvärd eller eftersträvansvärd på något sätt. För mig, när jag växte upp, så var hotet om kärnvapenexplosionen, den totala utplåningen, det tredje världskriget, en realitet. När jag fyllde 21 år så räknade jag att nu har Europa hållit fred längre än under mellankrigstiden. Och det tycker jag är det viktigaste.
Helene, med din bakgrund som studerar extremiströrelser, tycker du vi har lärt oss något?
Ja, vi har väl lärt oss det att allting i realiteten är möjligt. Det var väl också det, både nazismens maktövertagande i Tyskland och andra världskriget, att allting är möjligt. Att plötsligt så lurar en överraskning, att vi kan inte, så att säga, inte förutsäga framtiden. Jag tror att det är den stora lärdomen egentligen av kriget, att ingen kunde ju förutspå kriget och den utgång det skulle få. Men att det också lärt oss att allting är faktiskt möjligt. Att någonting kan hända. En sorts Titanic-effekt som kan skapa detta.
Den skrämmande lärdom.
Professor Klein. Jag tror att det är en väldigt stor skillnad mellan länderna som har varit med i kriget och länderna som inte har varit med. Och naturligtvis mellan generationerna också. De som har varit med i kriget vet instinktivt att kriget är människans naturliga tillstånd. Och man behöver bara läsa lite historia för att veta att det är så. De som har sluppit kriget, de tror att fred är naturtillståndet. Det är historielöst. Och för att knyta an här så vill jag bara säga att terrorbalansen är det som har undvikit det tredje världskrig. Och tack vare det så tror man att freden är ett naturtillstånd. Och stöter ifrån sig kriget. Kriget är någonting som andra håller på med. Vi vill ju ha fred. Alla människor vill ha fred. Och därför är kriget obegripligt. Det finns ingenting obegripligt i kriget. Det är freden som beror på lyckliga omständigheter och tillfälligheter. Och man vet aldrig hur länge det var.
Det här tror jag kan leda till många synpunkter från olika håll. Får vi bara innan dess påminna om hur det såg ut i Sverige under det man kallar beredskapsåren. Olle Lövgren ger sin bild av detta.
Berlins fall våren 1945. Så skildrades på svenska biografer de dramatiska dagarna. Under krigsåren hade vi ännu inte fått television i Sverige, men vi kunde ändå se rörliga bilder från krigsskådeplatserna tack vare journalfilmer på bio. Berlin kapitulerade den 2 maj 45. Två dagar tidigare hade Hitler tagit sitt liv i bunkern under rikskansliet.
Min fästman, han var moderlejon, dändig, charmant.
Här hemma i Sverige präglades hela tillvaron av 5 års beredskap och inkallelser. Som mest hade vi hösten 1942 300 000 svenska män i fält.
Hans fotografi, hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det är detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige.
Ulla Billqvist sjöng den melodi som blev beredskapsslagen nummer 1 under krigsåren. Och prins Wilhelm gjorde en film om beredskapstiden. Det var både idyll och allvar. Den filmen gick på bio och skildrade krigarlivet i patriotisk anda.
Någonstans i Sverige.
Länge dröjde inte förrän befälhavaren kommer susande som ett gehyll på sin cykel, gör en akrobatisk sväng och springer in. Det blev klart på pojkarna. Handlöst stängde sig ju slaparna, nappade åt sig ett och annat klädesplagg i förbifarten och för bråttom bort till gasmasker och gevär. Det gäller att hitta sina egna grejer i ett nafs, men övning ger färdighet. I nästa ögonblick väller hela plutonen ut genom dörren i rasande fart. Alltjämt sysselsatt med att justera kretsen, spänna patronremmarna kring livet och trycka stålhjälmarna stadigt på huvudet. Språngmarschen går till cyklarna, de riktigt slitas ur sina ställ. Till varje man vill vara först på sin plats. Det hänger på minuterna om man ska hinna fram i tid. Ögonblicket därefter trampar redan hela plutonen för brinnande livet mot sin bestämda plats i eldlinjen.
Det svenska luftrummet övervakades dygnet runt från ett otal luftbevakningstorn över hela landet. Andra världskriget innebar nämligen ett genombrott för stridsflyget med överraskande massiva bombangrepp mot städer och civilbefolkning. Många kvinnor anmälde sig till luftbevakningstjänsten och de kallades tornsvalor.
Här kastar vi oss rätt in i tjänsten. Flygplan i kikare. Omedelbart går rapport genom telefonisten till närmaste luftbevakningscentral där man prickar in flygplanens kurs från station till station. Så kan man där kontrollera att de är på tillåtna vägar. Om de inte är det, spelar snart luftvärnet den melodi som visar bort dem från vårt vackra land.
Och medan vi svenskar gjorde allt för att undgå krigets fasor upplevde engelsmännen den så kallade blitzen. Tyska flygplan bombade London natt efter natt under nära ett års tid 1940-41. 20 000 människor dödades och 70 000 skadades. Kring 360 000 flyktingar fanns i Sverige vid krigsslutet. Så lyckades till exempel större delen av Danmarks 7 000 judar fly i båtar över Öresund.
Den svenska vedettbåten visar den vägen till kusten.
De här biografbilderna från 1944 skulle visa vår hjälpsamhet. Filmen spelades in under medverkan av Statens informationsstyrelse, ett slags propagandaorgan på den tiden. Vem vet, kanske filmen skulle hjälpa upp vårt sedan tidigare tilltufsade anseende när det gällde judarna och invandringen. De judiska flyktingarna skickades ut i skogsarbete. Vi hade nämligen ont om bränsle till uppvärmning de här åren. Ingen eldningsolja gick att få och till råga på eländet upplevde landet några rejäla fimbulvintrar. Överallt i städerna såg man jättelika vedtravar och Stockholms kajer fylldes med ved. Ett annat gissel under krigsåren var ransoneringarna på livsmedel och andra viktiga varor. Våren 1945 var dagsransonerna 79 gram bröd, 45 gram matfett, 5 gram ost, 6 gram ägg, 43 gram kött och fläsk och 16 gram kaffe per person alltså. Det gällde att planera inköpen. Att handla på svarta börsen ansågs mycket fult och var belagt med stränga straff. Kafferansoneringen som hade börjat i mars 1940 upphörde först 1951.
Februari ingår numera inte bara som vår månad utan också sedan gammal som realisationernas ljuvliga tid.
Även skor och kläder var ransonerade, men vid realisationer kunde man göra fynd kupongfritt. SF-journalen gick på rea på varuhuset Pub där skoavdelningen stormades av köplystna kunder.
2500 par kupongfria skor nedsatta med minst en tredjedel av värdet. Träng på, kupongfritt ska vi gå. Detta är ju som ett järtecken. Ska det bli fred redan i mars? Eller är det bara för att leta upp stämningen till höstvalen? Ja, naturligtvis är det det. Så passa på, passa hänsynslöst på. När var tas in så tar jag min och så blir den sista utan. Det är högst 5% av det skolager som deklarerades vid skoransoneringens början som nu får falla som manna. Och är skon lite svår att få på, vad gör det? Det är ju kupongfritt.
Före kriget var det ovanligt att gifta kvinnor tog arbete inom industrin. Men under krigsåren började man i stor skala utbilda kvinnor till bland annat svetsare, svarvare och mekaniker. Enligt parollen, när männen blir soldater måste kvinnorna ställa sig vid maskinerna. De nya idéerna skildrades entusiastiskt på biograferna.
I en sån kurs träffar vi här på fru Lojal, en god representant för beredskapskvinnan Avidal. Hon har familj att sköta, men inte bunden av mindreåriga barn. Och trots att hennes arbetstid är i drygaste laget vill hon dra sitt strå till stacken och i tid bereda sig för att om så kräves överta en mans arbete i industrin. Vid svarven har hon nu under 3 månaders skolning förskaffat sig en yrkesskicklighet som gör henne mogen att direkt inta sin plats i industrin, där hon redan har fått göra sin entré i tillfälligt reservarbete som på grund av beredskapen även nu kallar de omskolade kvinnorna till tjänstgöring.
Ja, så tog beredskapsåren slut och Sverige firade freden. Men Sverige deltog ju inte i kriget och tillhör därför varken segrarna eller förlorarna. Och var vi egentligen krigets stora moraliska förlorare? Vi var så kallat neutrala, stod och såg på medan andra stred mot Hitler-tyranniet. Vi har beskyllts för att vara fega, för att vara undfallande mot tyskarna och lät dem använda Sverige som uppmarschområde under kriget. Andra fick betala notan för freden. Ja, Ingrid Segerstedt, vad har kriget och den svenska hållningen betytt för Sverige och vår självuppfattning idag, tycker du?
Ja, inte betalade vi notan. Det kan man ju inte säga att vi betalade för kriget. Men det var naturligtvis en... Det finns inte en bild av Sverige då. Jag tror de flesta ville att vi skulle vara neutrala. Det tror jag inte skadade någon. Men sen hade vi skönhetsfläckar där. Jag tycker till exempel att transiteringarna var ett otäckt inslag.
Tycker du att vi svek?
Där svek vi, på den punkten.
Men i övrigt?
Både och. Vi tog inte emot judiska flyktingar. Vi tog emot många, räddade många finska barn och andra. Så du har inte en bild. I många avseenden svek vi, i andra uppförde oss väl. Vi ville väl. Men när vi till exempel lät tyskarna plocka upp de norska fartygen som låg i Göteborg när de gick ut. Det kostade ju mängder liv. Så du har inte en enda bild utav det. Vi hade svenska sjömän som var ute och vågade sina liv för att rädda demokratin och hjälpa till. Men,
så det, ja. Du tycker att det är en mycket kluven och delad bild?
Det är en kluven bild.
Mm. Vi återkommer till den här bilden. Jag skulle vilja fråga dig, Stig Fredriksson, som återigen tillhör den yngre generationen i det här sammanhanget. Skäms du över Sveriges roll, över vad våra politiker då gjorde, våra föräldrar, hur de skötte Sverige under den här tiden?
Jag håller med Ingrid om de här skönhetsfläckarna. Men sen så tycker jag också att man måste akta sig för att vara efterklok, va? Det är lätt att med facit i hand säga att så borde vi ha gjort. Jag kan ändå känna att det var kanske inte så hjältemodigt alla gånger det som den svenska samlingsregeringen gjorde. Men frågan är väl om inte en regering ändå har det allra, allra största ansvaret för sitt eget folk, för sin egen befolkning. Och i första hand ansvarar då för sitt land, och att det handlade om att hålla Sverige utanför krig.
Men finns det inte då ändå en känsla idag av att vi borde ha varit med och krossat Hitler och hans välde, inte ha kompromissat med våra demokratiska ideal och i handling har ställt oss på den rätta sidan, så att säga?
Jo, men jag menar, det var väl ingen som ville att att Sverige skulle gå med i kriget. Det handlade om att, så vitt jag förstår, för den svenska regeringen hålla Sverige utanför för att skydda det svenska folket från krig.
Ja, men inte på bekostnad av den norska.
Det behövde det inte ha gjort. Nej. Det menar jag, det är de här skönhetsfläckarna som du talar om.
Får jag fråga dig, Sverker Åström, du har ju verkat inom utrikesförvaltningen i hela ditt yrkesliv och du var med redan under 40-talet och stod nära beslutsfattarna. Ska vi känna skuld? Vad säger du till dagens unga svenskar?
Svaret är klart nej. Det är klart att vår politik under kriget var inte heroisk. Och vi gjorde eftergifter första åren för tyskarna och de senaste åren för västmakterna som var på sitt sätt båda deras lite förmjukande och lite skamliga. Och det ska vi studera och vara medvetna om. Men grundlinjen, som Stig sa, att regeringen med riksdagens stöd skulle hållas utanför kriget var alla svenskar eniga om. Och den lyckades ju också. Och det behöver vi inte skämmas för att vi lyckades med detta. Dessutom, när man talar om det här lite lättsinnigt att vi skulle tagit en mer aktiv del i kampen mot tyranniet. Om därmed menas att vi frivilligt skulle ha gått in i kriget är det rent nonsens. Inget annat litet land i Europa gick frivilligt i krig. Alla de som drogs in i kriget drogs in därför att tyskarna angrep dem. Ja, Sverige råkade tillhöra de länder som tyskarna inte angrep. Jag tycker med andra ord att de här självanklagelserna och självförebråelserna som fortfarande haglar över oss från några publicisters sida kan vi ta med ro, och jag tycker att den unga generationen kan med allt erkännande av de misstag som begicks, de allt för stora eftergifter som gjordes här och var, vara rätt så nöjda med de politiker som ledde oss under kriget.
Finns det inte i själva grundbegreppet neutralitet inbyggt ett sorts svek både mot oss själva och vår heder när man hamnar i den här situationen?
Ja, det är som du vill, men jag menar, det stora är ju ändå att men om man tänker sig in i vad svenska folket besparades genom att vi höll oss utanför, så var ju det viktigt. Och dessutom, vad som är lika viktigt är att de allierade ville inte att vi skulle gå in i kriget. De ansåg att Sveriges hållning under kriget på många sätt hjälpte dem och att det i grunden var till förmån för Norge och Danmark att Sverige fanns. På många olika synpunkter som när flyktingar kunde finnas, meddelanden kunde lämnas, en viss försörjningsberedskap ske. Överhuvudtaget, det var inte så att de allierade ville ha oss till sina medarbetare.
Men vad beror då den här skulddebatten på? Du säger att det är många som vill prygla sig själva idag för det som skedde då. Har vi inte gjort upp med vårt förflutna?
Det har
vi
alltså inte gjort tydligen. Utan det tycker jag man finns skäl att göra. Det finns nu så pass mycket historiska arbeten om kriget att jag tycker att den här skulddiskussionen av den här moraliska slagen skulle kunna avskrivas.
Ja, men Sverker, om vi inte hade haft oppositionen, hur har det gått då?
Jag tycker all aktning i världen för din pappa och alla de andra som kämpade för detta, eller Karl Gerhard eller vilka du vill. Ja. Självklart. Det intressanta och viktiga var ju det att de med utnyttjande av den svenska yttrandefriheten fick alltså uttala denna mycket kraftiga kritik med vissa inskränkningar. Jag vet, det var transportförbudet. Ja.
Men din pappa skrev ju emellan här också när vi är inne på den saken. Du var ju med på ett av tågen bland annat med tyska soldater genom Sverige. Tyckte du det? Upplevde du det som ett nederlag att vi upplevt
på sätt och vis så gjorde man ju det där. Och jag minns mycket väl den bild som står mycket klar för mig, hur en stor kraftig soldat slängde sitt gevär med bajonett på rätt in i en ladvägg och där satt och darrade och han sa, vad fan ligger vi här för när de nu får åka igenom. Men mot det så kan väl kanske, och det är klart, då upplevde vi det som att det var ganska meningslöst att ligga inkallad. Och det där var ju en diskussion som fördes i regeringen också om ett godtagande eller att gå med på det här transiteringsbeslutet, hur det skulle påverka försvarsviljan. Det blev en negativ påverkan naturligtvis, men den gick över, försvarsviljan gick upp på en högre nivå rätt snart efteråt igen.
De låg i Göteborg, de stod i Göteborg i tågen.
Ja, Ja, men i division Engelbrekt var aldrig Göteborg.
Nej, men de andra.
Ja, de andra. Men det här var den division. Ja. Alltså, här var det beväpnad trupp som fraktades från Norge till att delta i Finland.
Beväpnad trupp låg i Göteborg.
Ja, det gjorde det också. Ja.
Man kan ska lägga till möjligen att så länge som kriget pågick i Norge så vägrade svenska regeringen med en viss risk för tyskt angrepp de här begäran om transiteringar. Och det var först efter det att kriget hade upphört i Norge som den här tyska demarschen ledde till framgång. Mm. Man kan säga fortfarande att det var mycket besvärande, förödmjukande, blamerande verkligen att vi tillät det här, men vi tillät det inte så länge som kriget pågick i Norge.
Men där, jag hade samtal med dåvarande utrikesminister Günther efter kriget några år senare, och då sa han att jag hade mitt pris för neutraliteten. Det var inte en engångsföreteelse som division Engelbrekt som transiterades igenom. Och så påpekade han hur mycket som gick på svenska i svenska vatten utav tyska trupptransporter och materieltransporter till Finland. Det såg vi inte, och därför blev det, ja, ni såg det, men det blev inte alls spektakulärt på samma sätt som just den här divisionen, som för övrigt hälsades, till skillnad från permittenttågen, väldigt positivt. Jag var med 4 dygn på det där, på när stabskompaniet fraktades upp till Haparanda, och tyskarna själva märkte att det var en helt annan stämning bland den svenska befolkningen då än när de hade åkt permittenttrafik.
Lars, var kort fråga också. Du var ju verksam som journalist på 40-talet. Mm. Var vi också påtvingat åsiktsneutrala? Alltså fick inte kritisera som vi ville?
Nej. Jag tillhörde inte den gruppen som liksom skrev ledare och sånt där. Men det kan nog Ingrid kanske mer att tala om det var påtvingat. Det är klart, det mötte motstånd många gånger vad Torgny Segerstedt och var Selander i Eskilstuna-Kuriren och andra, det är Ture Nerman, vad de skrev. De mötte motstånd och det ledde till beslag utav de här tidningarna. Även GOT var väl beslagtagen några gånger. Men det var, och det gjordes rekommendationer uppifrån, ifrån, vad heter den nu, inte informationsstatens upplysningsnämnd.
Grå lapparna,
ja.
Ja,
informationsstyrelsen.
Ja, Sverker Åström, trodde den svenska regeringen någon gång att Tyskland skulle vinna kriget, och var därför man gjorde de här eftergifterna?
Det tror jag inte. Det är klart att det var en osäkerhet under hela 40 och fram till 41. Vi undrar om inte det släppte så småningom under 41, efter det att, framförallt efter det att den tyska aggressionen mot Sovjetunionen hade kört fast.
Där skulle jag väl kanske, där påpekades bland annat från svensk sida när man diskuterade de här transiteringarna och andra krav, att Sverige skulle komma att få ångra sig i det framtida Europa, bland annat emissarien Snorre och prins Navid, men Snorre mest, alltså, och militärattachén von Ottmann påpekade det här, att ni måste tänka på er ställning i det framtida Europa.
Men det innebar ju inte att svenskarna trodde
nej,
på det.
Men man tog intryck av det i alla fall i sina diskussioner i regeringen.
Men framförallt var det omedelbara hotet om tyskt angrepp som påverkade regeringen till de här eftergifterna förstås.
Förlåt.
Stig, jag måste fråga dig, Stig, också. Vi kommer tillbaka till dagens uppfattning och så. Tycker du att de svenska politikerna nu, när vi har hört det här också, och agerandet var då, var det skickligt skött? Ska vi vara glada över att vi klarade oss utanför, med trots allt med de här eftergifterna som gjordes?
Ja, det tycker jag.
Det är obetingat så.
Ja, det är klart att vi ska vara glada för att Sverige slapp dras in i kriget.
Mm. Sven, du sa i början här att vi tillhörde varken segrarna eller förlorarna. Men vad vi gjorde, vi tillhörde vinnarna.
Ja, i den bemärkelsen att vi klarade oss från kriget, ja. Mm. Ja, tack så mycket ska ni ha. Vi ska gå vidare och gå ut i världen, tror jag, nu efter detta.
Ja, Norge och Finland var ju de två nordiska länder som bjöd motstånd med vapen. I Oslo idag är Karl Johan en centralpunkt, precis som det var för 50 år sedan. Margit Silberstein är där och minns med de som var med på den tiden.
I morse samlades Norges hjältar på Karl Johan i Oslo. Åldrade män och kvinnor som riskerat livet i kampen mot ockupationsmakten. Många blev vänner för livet efter att ha överlevt år av fångenskap i Grini, koncentrationslägret utanför Oslo, eller något tyskt läger. Vart går ens tankar en sån här dag?
Tankarna går ju automatiskt till de vita bussarna.
Jeg tror ikke mange kan snakke om de hvite bussene uten å gråte. Jeg så følelsesladet er det. Og vi tenker alle på dette her med takknemlighet da den svenske Bernadotte-ekspedisjonen hentet oss.
Stig befriades från koncentrationslägret Sachsenhausen i Tyskland. Då hade 5 tunga år förflutit sedan den tyska krigsmakten tog herraväldet över Norge den 9 april 1940. Tyskarna marscherade in på Oslos gator till musik.
Detta orkester skulle självklart då skapa en kordial stämning bland folk, så de spelade i studentelunden och folk stilte upp och hörte på, men det var i begynnelsesfasen. Senare hördnet det till självklart. Och då förstod vi efter vart vilken väg detta här bar mot det totala diktaturen. Jag tänker på vår kamp för det fria ordet.
Bara några dagar efter ockupationen organiserades motståndet. Stig, som då var 20 år, var en av dem som tog upp kampen mot censuren. Underjordiska tidningar trycktes och distribuerades på natten. 212 människor miste livet för rätten att få säga sanningen.
Så blev radion indratt. Jag tror Norge var det enda land där ockupanten indro radion. Du vet, vi hörde ju till avsyn på engelska sändningarna från BBC. Där det också var norska sändningar, självklart. Och alla radion blev inleverat och därmed blev det behov för att kunna följa krigens gang slik den virkelig var, og ikke den kosmetiske krigen fra tysk side.
Den 4. desember 1941 tillfångatog Stig av Gestapo. Han fördes till Möllegata 19, en adress som är ett begrepp i Norge. Där var ett vanligt fängelse före kriget. Under tysk flagg blev det fängelse för politiska fångar.
Vi kom då in i ett fängsel i 4 etager med en förfärdlig akustik. Tyskarna hade ju då järnskodde heler och det gav en förfärdlig genklang i huset, och så var det smärteskrik från fanger som var eller hade blivit torturerat. Jag tänker på Victoria Terrasse.
Victoria Terrasse, skräckens boning, Gestapos huvudkvarter i Oslo.
Här fant skärpade, för att bruka ett milt ord, förhörsted. Här var det, ja, det blev brukt tommeskruvar på lägg, hvor da skruer skrudde stadig. Det var voldsomme smerter. Här blev det slått med batonger. Här blev de torturerat på alla möjliga vis. Jag tänker på våra fallna kamrater.
Till Grini, kvinnofängelset som blev koncentrationsläger, fördes bland andra de dödsdömda. Stig var där i ett år. Han berättar om 18 kamrater som bodde i hans barack, ända tills några SS-män på Västlandet blev skjutna.
Och som repressalie för det så blev disse 18 då kallt upp på appellen, upp på fallskärmen i bilen öppna natten ute i Trandumskogen och skutt.
Att vi blev tatt, det var ju...
Vad symboliserar monumentet?
Ja, alltså det vi prövde att få fram var att den mörka stenen som du ser, det ska liksom vara ockupanten. Som där lener sig mot den lyse sten som liksom då är Norge.
Och som håller stånd.
Som håller stånd. Och överst på den lyse stenen står det en linje från Nordahl Griegs diktning: frihet och liv är ett.
Ja, när man hör talas om tortyr så undrar man hur man någonsin ska begripa krigets ondska. Georg Klein, du rymde från marschen till dödslägret. Hade du under andra omständigheter lika gärna kunnat bli bödel som offer?
Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på. Det finns en sak jag har lärt mig under kriget. Att när man tänker sig in i en situation som man inte har upplevt och föreställer sig hur man skulle bete sig där, så har man då vissa föreställningar om sig själv. Och sen kommer en situation och så plötsligt så beter man sig på ett visst sätt. Men det är aldrig så som man har tänkt sig. Ibland är man mycket bättre, ibland är man mycket sämre. Jag hoppas att jag inte hade kunnat göra det. Men jag kan inte i ärlighetens namn svara på den här frågan. Annat än att jag inte vet.
Mm. Helene, ser du när du studerar extremistgrupper och grupper som använder våld och terror som argument, finns det någon speciell slags människa i det?
Nej, det är just det inte är. Vi vill väldigt gärna att det ska vara en viss speciell typ av människa, för det blir mer hanterbart då. Det finns en, till exempel om man tar då nationalsocialisten men och så vidare, så finns det en sorts Hollywoodbild av den här mannen, galningen, gangstern, som parodifigur med Dovermanpinschen, han slår sin fru och barn och så vidare. En sorts stereotyp som har hamrats in. Men sanningen är så att säga att det är människor precis som du och jag. Helt vanliga människor.
Hur ska vi känna igen ondskan då idag i Sverige?
Ja, det är just det som är problemet så att säga. Att vi vill att den ska se ut på ett visst sätt. Eller vi vill att såna här företeelser ska se ut på ett visst sätt. Vi vill också väldigt gärna att de inte ska på något sätt finnas här. Våld ska inte finnas här. Utan vi blir väldigt förvånade varenda gång det dyker upp. Och om man tar de här fenomenen så kan man säga så här, att ibland är diskussionen till att det finns rasism, det finns antisemitism, men det finns inga rasister eller antisemiter.
Är det så illa, menar du?
Ja, ganska ofta i debatten är det helt enkelt därför att när det gäller de svenska grupperna och det vi ser nu, så säger man hela tiden att de har ingen historisk tradition. De har ingenting att bygga på. De är kopior utav Tyskland eller vad som händer i USA och så vidare. Men det är de inte. De är en del av oss själva. De är en del av vår egen historia och vårt eget här. De kommer från våra gamla rörelser, från de stämningar som fanns här, från den organiserade nationalsocialismen och också från den rasideologiska delen och den långa antisemitiska traditionen. Men vi vill inte se den hos oss själva, utan den är någonting som kommer långt bort ifrån, som egentligen inte berör oss. Jag tror att det hänger samman med att vi just aldrig ställdes inför de här svåra frågorna. Hur skulle jag agera i ett sånt här läge? Vad skulle jag bli?
Ser du ondskan idag i Sverige, Georg?
Ja, ondskan finns inne i alla människor. Det är inte någonting som finns på ett visst ställe eller hos ett visst folk. Genom vårt språk och genom vår sociologi har vi ju evolverat mekanismer som gör att vi vill alltid se oss själva som det goda. Och ondskan finns alltid hos någon annan, någon annanstans. Men det är oerhört farlig, vildfarlig. Alltså liksom också den här allmänna uppfattningen att människan är i grund och botten god. Jag vet inte varifrån detta kommer. Jag trodde ett tag att det kom från religionen. Men
trodde jag.
Det tror jag inte längre. Nej, jag tror att det kommer mera i så fall från det moderna projektet. Att bara man ställer allting till rätta, det finns korrekta lagar och rättvisa. Och barnen får ett gott hem från början och kärlek och omsorg. Då försvinner ondskan. Och därför beror all ondska på misshandel av barnen eller dåliga omständigheter. Det är en oerhört farlig illusion.
Men det ni beskriver båda två är ju Sverige någon slags egendomlig livslögn som har pågått länge och som möjligen kan pågå väldigt länge till och dra sig för arvet. Ja, varsågod.
Livslögn skulle jag inte kalla det för, men man har dock suttit på historiens läktare i 200 år. Och där har man mått ganska bra. Och jag vill också ansluta till den föregående diskussionen om neutraliteten. Man kan aldrig begära från någon annan att vara hjälte. Det tycker jag är fullständigt fel. Sverige har inte tvingats till en situation där dessa frågor verkligen har uppstått. Utan det var alltid någon annanstans.
Mm. Men också det här att vi glömmer mellan varje gång, alltid. Just nu till exempel förs en väldig diskussion om våld i samhället och så vidare. Precis som det här var något nytt, precis som att varenda gång det händer så börjar vi om debatten och diskussionen. Och speciellt kanske när det gäller den här typen av fenomen som rasism, nationalsocialism, antisemitism och så vidare. Att vi börjar från noll hela tiden.
Ständigt förvånade.
Ja, vi är ständigt förvånade och vi placerar det alltid som någonting utifrån. Inte någonting som berör oss egentligen. För jag tror att på något sätt så kan vi inte hantera det. Vi kan inte handskas med det. Vi vill inte se det. Av någon anledning.
Ja, vill man få fram den kristalliserade ondskan under de sista veckorna så kan vi bara tänka på tunnelbanan i Tokyo. Och jag är oerhört förvånad över hur lite reaktionen det framkallar. Det är klart, det är långt borta i Japan. Det är en galen sekt. Men de ville åstadkomma ett massmord som är alltså av samma typ som förintelsen i princip. Men vem vill verkligen befatta sig? Vem ser att detta är ett kvantumsprång, skulle jag vilja säga, i terrorismens historia?